Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för avsnitt 23 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är det tisdag den 28 klockan 13:23, så vi spelar in en dag tidigare än vanligt, och det här kommer ju komma ut natten mellan tisdag och onsdag. Det blev så idag, men det gör ju inget, eller hur David? Det är massa att prata om. Det händer väldigt mycket på marknaden.
Händer jättemycket. Mm.
Så det är ju alltid kul att få prata lite. Är det bra annars förresten?
Det är jättebra, tack. Mm. Jag håller på att sälja lägenhet mitt i allt här också. Så att, det är full rulle på alla plan.
Fantastiskt.
Ja, det är skönt att inte behöva bo i ett museum inom kort.
Jäkla trevlig intervju sist tycker jag. Det var ju väldigt spännande med Kopfer.
Ja. Otroligt. Jättebra.
Och roligt att prata just råvaror, för det spelar ju in på mycket i det som vi sitter och tittar nu. Vi börjar ju få ett... Ja, vi kommer säkert komma in på det lite mer, men vi börjar ju få ett ganska brutalt rally i bland annat brun energi. Då. Men det är ju flera råvaror som börjar se ganska intressant ut.
Ja, och det tycker jag. Trots att dollarn fortfarande är väldigt stark.
Exakt. Hur kommer råvaror se ut, eller olja handlas, eller till exempel hur kommer räntorna se ut om nu dollarn börjar vända ner på det här? Superintressant. Men du, du gör ju en bra recap tycker jag, så att, låt dig inleda lite här. Vad har hänt sen sist?
Ja, det som var från, vi spelade in förra veckan och det var ju precis innan Fed då. Och då var vi inne på att det skulle kunna tolkas lite hawkish om man nu flyttade fram sin första räntehöjning till 2022 istället för 2023. Och det är väl egentligen det som det var det stora som skedde under Fed, och det stora i marknaden efter det har ju då varit att amerikanska tioåringen tillsammans faktiskt med övriga långräntor både i Europa och på andra håll typ Australien har brytit upp ordentligt. Så att den här stora spärren vi har pratat om under många, många veckor på 1,38-1,40 på amerikanska tioåringen har ju fått ett ordentligt bryt och har ju nu trummat vidare upp mot 1,53-1,54 var vi väl på i morse.
Visst, och det är ju inte bara tioåringen, utan vi ser ju det i tyska tioåringen som är tillbaka nu vid tidigare toppar. Vi ser det i femåringen, amerikanska, som tycker jag blir ganska mycket bortglömd, men den bryter nu upp över 1%. Det vill säga bottnarna från 2016 och 2013. Så vi ser globalt räntor stiga.
Ja, och det är ju alltid bra när det är fler marknader, inte bara en som går. Och det är ju det här vi har varit inne på sen i somras, där vi trodde att vi skulle ha en räntebotten under juli, augusti. Och sen dess har ju räntan från att då varit konsoliderat i flera veckor, senaste veckan brytit upp ordentligt. Så att, och både vi och du har ju på positioner för som profiterar på stigande räntor, så de mår ju riktigt bra.
Det stämmer, både direkt och indirekt. För mig är ju mina två största långinnehav är ju XLF Finans och XLE brun energi och så crude oil spot på det då. Och det är ju alla trades som verkligen är drivna av uppåtgående räntor. Och det ser vi ju nu. Det är ju... Man kan prata bredare om industri också, eller industrials, och säga liksom att materials och så vidare också bör gynnas av det här, allt annat lika. Men det är framför allt de två sektorerna som leder. XLE, starkaste sektorn år på S&P, XLF, näst starkaste sektorn.
Ja, vi ska komma tillbaka till den rotationen. Men något som vore intressant, som vi inte hann bolla av förra veckan, det är ju vad vi har gjort för affärer sista en, två veckorna. Ska du inleda? Har du gjort något stort?
Ja, men det
stordåd.
Ja, men det stora är väl första till att börja med att säga att september varit väldigt bra handelsmässigt, så det är kul att börja närma mig all time high där i equity-kurvan för mitt värdepapper, vilket är väldigt roligt. Och då är det framför allt VIX och korta positioner i början av månaden som gillade riktigt bra, och sen nu på slutet här då brun energi framför allt, men även finans då. Så VIX har jag helt sålt ut. Hade ju väldigt stora rörelser förra veckan. Fick även lite VIX upp idag faktiskt. Så det sista är ute nu. Inga VIX kvar. Däremot, det som fortfarande är defensivt i portföljen är Industrials XLI. Och,
som en kortning då? Eller?
Som en kortning. Ja. Stämmer bra. 10% och OMX är fortfarande kort också. Industrials tror jag att jag kommer eventuellt stänga den här veckan. Det beror lite på att se nu om XLI gör en ny low eller om den klarar och försvarar den här rangen. Då åker den ur. Med tanke på att jag har så stor energi- och finansexponering så är det så att säga... Jag vill ändå se hur XLI spelar ut. För den ser inte lika bra ut som XLI och XLF. Sverige... Jag tror faktiskt att Sverige OMX kan fortsätta ner lite till.
Men det som ligger i fatet där är ju också att det rallyt vi har fått i den cykliska delen. Bankerna har ju fortsatt upp då, men säg SKF, Volvo, Autoliv. Många av dem är uppe mellan 8 och typ 11% på en vecka.
Verkligen.
Och det vore ju absolut inte märkligt om de pausar ner en 3-4% i närtid. Och då har du ju fortfarande, då har du ju en sur OMX. Visst. Alltså.
Och som vi nämnt liksom att OMX är inte en ren value trade längre, utan Nej. Det är lite ett annat djur. Och nu är väl, jag tror att vi är nästan på inte exakt samma punkt som vi var i förra måndagen då, som var max fear, får vi räkna hittills. Men vi är ganska nära där. Så det är väl troligt, det är väl kanske att OMX ligger kvar lite till då, men annars är det egentligen helt utanför så annars har jag egentligen inga blankningar kvar då. Så att det berättade jag ju tidigare, men jag adderade ju på både energi och finans här i början av månaden, och jag tittar nu på att köpa small cap i WM, jag tittar på mid cap, jag tittar på TAN Solar ETF. Men jag har inte köpt något än. Jag vill se hur det här spelar ut. Men om vi liksom... Vi var ju lite... Även om den stora bilden om hösten har vi liksom någonstans hållit med om, så hade vi lite olika timingmässigt förra veckan. Och jag tycker att vi börjar se bevisen på att sentimentet har nu nästan gått hela vägen runt. Och det samtidigt som att mina långinnehav handlar så starkt, energi bryter upp, finans bryter upp. De andra sakerna bröt ju inte ner, utan de lyckades ju ändå klara av att stanna i rangen. Så att jag tycker det har nog inte funnits ett så bra läge att köpa risk som nu sen vi drog igång den här podden nästan, skulle jag säga. Då.
Mycket glädjande att höra.
Och sen vet vi inte, återigen, det är ett frustrerande år. Det har liksom, vi har varit i de här rangerna så många gånger nu, så kan vi bryta igen ner på nedsidan? Ja, allt kan ju hända. Men när liksom världens smartaste marknad, som jag tweetade i morse, räntemarknaden, bryter upp över 1,4%, en nivå som liksom alla sitter och kollar på, när vi ser femåringen bryta över en, när vi ser bunden gå uppåt. Samtidigt så kör SVT Ekonomibyrån liksom, det blir skakigt på börsen. Vi har ingen helig graal, vi kan aldrig veta jämt, men om jag ska göra bettet på räntemarknaden eller på ett statligt ekonomiprogram, då vet jag var jag lägger mina kulor liksom. Så att det är väl så det ser ut.
Mm.
Några få blankningar kvar, men jag hoppas och tror att jag kan skicka ut i alla fall industrials här, kanske idag eller imorgon eller den här veckan, och så får vi se om OMX har lite mer nedsida. Jag tror 2200 är väl den riktigt stora nivån om vi bryter den här apriltoppen.
Ja, exakt.
Och sen måste jag säga det också, jag har ingen valutaposition, men där skulle jag ju verkligen vilja börja korta dollarn om vi får in toppen i dollarn.
Mm.
För det tror jag kan bli en väldigt bra trade. Det är ju i princip det sista som är kvar om man kollar på market internals för att bekräfta att den här inflationstraden, boomertraden, ska ta vid igen som pausade från maj som vi var på bollen på.
Mm. Precis. Eller, vi tjuvstartade lite dollarn på Fed-beskedet i onsdags och sålde lite dollarsek på termin då. Men det är inte, det är några punkter ligger snett där nu, men det är inget vi har stängt tror på. Tror ändå att dollarn ska vika ner här under Q4. Annars, vi har gjort det i vår förvaltning, kan vi inleda med att säga att vi också tangerar årshögsta efter att vår bonddel fortfarande har gått väldigt starkt, och då snackar vi inte långa bonds utan kollegan som rattar nordiska core bonds. Han är faktiskt upp över 12% i år, vilket är by far den bästa på stan om man jämför med liknande fonder, så det är riktigt kul. Aktierna, jag är ju då redan under augusti styrde om då till cykliskt value mycket. Tappade en del fram till förra måndagen, men har ju fått en otrolig bounce tillbaka nu den veckan som har varit, och har performat börsen i stort då sen i måndags varje dag. Så att, men det som jag var inne på, jag tror att en del har ju studsat liksom, det kanske inte här och nu man köper SKF om man inte har köpt den innan. Jag tror att en del av de här namnen skulle må bra av och kylas av lite grann, för det har gått ruggigt starkt. Men kul att se,
ja, och det var
att
ju exakt,
flödena kommer in.
Och det var ju vid de nivåerna som de borde komma också. Det var ju de där 2015-topparna i SKF som vi pratat om ett par veckor nu. Det var ju där det kom in 196 tror jag rände på. Så det är samma med Volvo där liksom, det är ju i vid de nivåerna där köpare bör bli starka, kom köpare in. Kanske inte återtesta samma nivå, men det kan ju komma ner lite härifrån, men det är ju exakt de tendenserna vi vill se.
Ja, och efter de liksom kraftiga impulserna, nästa rekyl i de här namnen bör fångas upp av köpare. Skulle jag helt klart tro. Annars så har vi förra veckan under måndagen eller om det var tisdagen långade vi S&P på termin och köpte också en veckas hedge som en putt då. Den putten har betalat sig bra och den sålde vi i morse. Vi har också i måndags förra veckan köpt tillbaka Stocks 50-terminen som vi sålde uppe på 42,40 i augusti. Kom in på 40,40 i den, så att ungefär 5% lägre köpte tillbaka den på. Vi gjorde en vinst där på en 6% i den fram till vi sålde den sista. Så att, kul att återbesöka. Nicky har ju varit bullish till. Den klev vi ur för några veckor sedan. Men köpte tillbaka förra veckan ungefär 3,5% lägre än vad vi stängde med 10% vinst på senast. Räntederivaten rider vi kvar i. Tror på fortsatt stigande räntor i USA och Europa. Aktiemässigt har jag kvar alla positioner i verkstad, banker, H&M. H&M har ju varit en riktigt utropstecken sista tiden. Också rider kvar i Sedana. SEB tog upp bevakning idag med 125 i target. Köpte också Investor under måndagen här igår. Tycker att den börjar se intressant ut även i veckoperspektiv. Första gången som liksom weekly stochastic är på den här översålda nivån sen i mars 2020. Borde finnas en resa kvar att göra i Investor, kan tycka, in i vintern. Sen köpte jag Embracer också, vilket fick stort avtryck på Twitter i alla fall. Man märker ju lite vad folk är långa. Men jag tycker den ser intressant ut, liksom både daily och weekly i tekniskt sätt och med positiva divergenser i RSI och så.
Ja, det var, bara kan lägga in det var någon som frågade där, såg jag, men om jag hade take profit på 160 kronor. Men jag tycker liksom, Kan Embracer vända härifrån upp? Ja, det kan den. Det har ju ändå liksom, från där jag började vara negativ, var väl liksom en bit över 220, så att om du vänder nu på 100, runt 170 kronor eller om du ska till 160, det är ju liksom, det är ju vad det är. Men sentimentet har ju i alla fall, tycker jag, de är ju rejält skadeskjutna där.
Ja, i hela sektorn är ju, men den jag tycker ser svagast ut, det är väl Evolution Gaming i så fall.
Nya lägsta idag.
Ja, och liksom bryter strax just nu under en nivå som den har försvarat typ 5 gånger sen.
Sju gånger
under året.
Och det är ju det här som är grejen, att vi kan ha hur mycket fundamental information om ett bolag som helst, men om det finns säljare vid vissa psykologiska nivåer, då får man nog ändå vara ödmjuk och liksom inse att priset bestämmer.
Mm.
Nu har vi testat det här stödet, som du säger. Det här är alltså 7:e gången. Till slut, om ett stöd testas eller ett motstånd testas på uppsidan, det är samma sak. Efter flertalet försök så kommer det till en punkt där det inte finns någon som håller kvar längre. I det här fallet så kommer det vara slut på dippköpare. Är det idag? Jag vet inte. Ser typ ut som att det är idag. Och då bryter vi igenom. Och när vi väl bryter efter att ha testat en nivå så många gånger, då kommer det antagligen komma en stor rörelse. Kommer det komma till 1000 kronor? Jag vet inte. Kanske. Men det är definitivt inget styrketecken. Och det är ju inte så konstigt när vi tänker på det, för att om alla har köpt dippen, vem är då kvar att köpa dippen?
Marginalköparna är ju borta då.
Ja.
Sen ska man komma ihåg att tillväxtbolag, som det här också är, straffas ju med stigen långräntor. Så det är inte...
Absolut.
Och som även defensiva är det där. Geting är ju ner duktigt också. Så att det är ju helt klart en rotation även på OMX, vi har sett.
Och det är därför jag tror att OMX har förvandlats lite från det klassiskt value till att de har ändå de här komponenterna som är... Och sen kan man vara hur sur som helst och sitta på ett committed och allt det där liksom. Men jag menar, priset ljuger ju inte. Och man har faktiskt fått flertal chanser att minska sin risk. Det är ju inte så att den har gått från 1600 rakt ner här och så smäller det på ner vidare, utan det är ju flertalet försök med lägre toppar faktiskt. Jag tror det är 3 eller 4 lägre toppar.
Ja, den rapporten i oktober blir kanske bland de mest spännande och mest välbevakade, i alla fall på Twitter. Vidare då, tog vinst igår i Rolls-Royce som är noterat i London. Gick upp 44% på en vecka. Det är inte ens så att förra måndagens nedställ syns i grafen. Fick lite order så igår. Klassiskt value play, men jag tyckte att den gått lite väl starkt, så halverade den positionen per igår. En riktigt fin affär. Och sen var jag med i IPO'n i CTEC också då, som sattes i fredags. Och där UBS ställde upp någon skön att market snurra på öppning. Aktien öppnade på 170 kronor. IPO var 69. Så att jag tyckte att man fullvärderade på 170, så jag blev klar med min order där. Bland de få aktier man fick då. Men det blev en 147% på mer eller mindre 2 minuter.
Fantastiskt.
Ja, kanske snabbast 150% jag har gjort faktiskt. Men jag köpte faktiskt tillbaka den då. Jag tycker den kommer ner 28% då, sen jag sålde i fredags. Så att, låt se. Men jag är i alla fall tillbaka i aktien då. Ska vi nämna något lite mer om den här rotationen då, som vi faktiskt ser i marknaden?
Ja, för det måste vi göra. För att jag tror inte att den ens, om det här är på riktigt...
Nej, då är
om det här är på riktigt, då har vi inte ens börjat.
Nej, då är det liksom embryot.
Ja.
Med tanke på att hela förvaltarkollektivet globalt fortfarande är most crowded trade, som vi har pratat om ett par veckor här med Bofas Fund Management Service. Det är ju fortfarande lång US Tech.
Det är lång US Tech, och på det så har du fortfarande en asset class, det vill säga commodities, som är den överlägset största bullmarknaden i år. Det är det som rallar, och det är ingen som vill äga commodities fortfarande. Nej. Det är liksom noll inflöden i det. Tittar du på, jag gillar ju att kolla på relativa värden, och har en graf här som jag har haft med förut, men XLF relativt mot Spider, alltså S&P 500, och XLE, energi, relativt mot Spider. Alltså vi snackar ju 12, 13, 14 år av underperformance från de här sektorerna, och den här liksom vändningen upp nu, det är inte... som jag sa, alltså, är det här början på en större trend, då har vi inte ens börjat. Då finns det så otroligt mycket uppsida kvar. Och det kan till och med vara så att det behöver inte vara att det ska bryta den trenden. Det kan fortfarande gå väldigt, väldigt mycket. Det behöver ju inte vara så att amerikanska tioåringar, om vi ska blicka framåt nu lite, för någonstans så grundar det i sig att om det är en 40-årig nedåtgående räntetrend som har brutits nu, då kommer ju value-traden funka väldigt, väldigt länge. Det kan vi inte säga nu. Det behöver vi se om 10-year går över 3-20 eller vad det är någonstans. Så där är vi, det är en bra bit framåt.
Mm.
Men det man inte får glömma bort när det gäller både energi och bank, det är att det är en jäkla leverage i de tradesen kontra en tech-trade.
Mm.
För kollar du på techbolagen idag, hur högt de är värderade, hur stora bolag det är kontra de här bolagen som har varit sopiga i 10-12 år.
Mm.
För 12 år sedan, då såg det annorlunda ut. Då var de här bolagen lite mer värda. Men idag är de otroligt lite värda jämfört med de här största bolagen. Så hävstången man kan få i energi och till exempel banker. Och då är det så att hävstången beror också på att underliggande tillgång handlas i rätt riktning. Och när det gäller energi så är det olja, och när det är bank så är det räntor.
Yeah.
Så får vi kraftigt stigande räntor så agerar det hävstång för banker otroligt mycket. Får vi stigande oljepriser så agerar det hävstång för energiaktier otroligt mycket. Och det är därför vi kan få sån riktigt stark utväxling i den här typen av bolag.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, och det, tittar man på liksom en historisk graf över vilka sektorer som är mest räntekänsliga på upp- och nedsidan, så har du just energi, energy equipment and services som störst räntekänslighet, liksom som gynnas av stigande långräntor då, följt av banker, sen har du constructions exempelvis, oil and gas, medan då på nedsidan har du då alla typer av fastighetsrelaterade produkter. Rates exempelvis, eller real estates i USA, båda de två. Du har utilities, så det är helt klart så att det är ju den cykliska delen som gynnas av det, vilket vi har varit inne på under väldigt lång tid, men det är först den här veckan som vi faktiskt ser den lite större. Och jag tog fram en graf bara på Europas sektorer då, sista veckan, och då har vi oil and gas 9% upp på en vecka. Banker 8,5%, autos 7%, basic resources 2,7%, och på nedsidan då så är det då tech 2,3%, healthcare 1,7% och utilities 1,2%. Så att det är helt klart så att det är rotationen vi ser början på. Och för svenska aktier, samma grej, samma typ av bolag, Autoliv, SKF, Volvo, alla upp mellan 7-10%. H&M har ju fortsatt trumma upp 6%. Banken är upp 5% i snitt. Och så har du då Evolution är 7. Swedish Match definitivt ner 6. Getingen ner 6. Kinnevik ner 5. Sinch ner 4. Och även då lite högre värderad verkstad såsom typ Atlas Copco är ner 3,5%, medan då har ett Volvo är väldigt låg värderad som är upp 7. Så att det visar ju på att nu kommer vi, är det här början på rotationen, så kommer värdering spela större roll än vad det har gjort hittills under året.
Och mindre cap size dominerar större cap size, och det är naturligt för att det är techbolagen som är de största liksom. Den här relationen mellan IVM mot SPY som jag hade med här för någon vecka sedan, den bryter upp nu över 0,5. Riktigt snyggt. Och det är ju inte så konstigt heller, för de här bolagen som du pratar om nu, vilka är top performers här, både i år men nu också senaste veckan, veckorna, det är energi, det är finans, och det här är bolag vi hittar längre ner i capsizen. Det är inte världens största bolag. Så att det ter sig fullt naturligt att inflationstraden eller boomertraden ska liksom gynna de lite mindre bolagen mest. Och tänker vi på det också, det behöver ju inte innebära att tech fullständigt brakar ihop.
Nej, nej.
Men bara en liten omallokering mot det gigantiska tech komplexet till de här lite mindre bolagen. Ja, jag menar, det blir ju en jäkla... Det blir mycket pengar in.
Det kan man säga.
På de här mindre bolagen som är mindre värderat för att de har varit så otroligt sopiga i 10 år.
Visst. Och betydligt mindre likvida också än om du jämför med Apple eller Amazon.
Och det är ju viktigt att lyfta fram hur när vi sitter och håsar. Det är ju så med hög beta att det gäller åt båda hållen.
Ja, ja.
Så att det är ju volatilare grejer. Och det måste man ju med i beräkningarna. Men jag tycker ändå att risk-rewarden, det jag vill ha i en trade, det är ju att jag kan definiera min nedsida och veta ganska snabbt om jag har fel, men att uppsidan ska vara väldigt stor. För då behöver jag ju faktiskt inte ens göra rätt hälften av gångerna.
Nej.
Tänk, man behöver inte ens göra rätt.
Fantastiskt.
Ja, så att, och det är ju det jag tycker att det börjar bli här nu.
Jobb vi har, va?
Ja. Nej, men nu har jag ju liksom, visst, energi och bank och sådär, det har ju varit trender som jag har legat i länge, men nu har jag ju liksom ökat dem igen, och det gör jag för att jag tycker att det börjar se ut som att det här brytet kommer. Vi har räntorna, vi har, ja, det är egentligen bara dollarn som är kvar som man verkligen skulle vilja se att den bryter ner, för då finns det inget som eller, ja, då har vi alla pusselbitar på plats. Samtidigt kan man inte vänta på allting heller, för då kan man missa mycket. Det var ju så du resonerade kring SKF och Volvo. Och de
aktierna. Ja, glad är man över det,
så är det
efter en vecka.
Så är det.
Men så länge man så att säga, definierar risken så tycker jag att det är kan man absolut köpa innan man kanske tror att det är en absolut botten. Jag tänkte på det du sa med tech och value. Om man tittar i USA då, när techbubblan brast då 2000, de 7 åren efter det så outperformade value-bolagen tech med 100% relativ performance. Och det är väl inte så att vi kanske ska ha den typen av rörelse här, men tittar vi på liksom Nasdaq mot Dow Jones Industrials, så är vi uppe återigen och nosa kring de här millenniumtoppen i relativ så att säga, relativ chart. Så att och i en miljö då där folk inte har köpt liksom value och cyklet överhuvudtaget. Senast är ju från och med i somras då när deltat slog ner och fick ordentligt fäste i världen då. Så att givet att säga att det mynnar av här, du har långräntor upp, säg att dollarn börjar vika ner och deltat fejdar. Och även då vi ser tecken som vi inne på förra veckan på att möjligtvis chip shortage kommer att ebba ut också, att det ser bättre ut in i Q1. Ja, då har du ganska bra uppsida många av de här, ska jag säga.
Härifrån. Men jag håller med, och även om man kan kolla på den långsiktiga growth mot value-relationen. Sen kan vi brukar kolla lite kortsiktigare också. Och nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. Det där som verkligen låg på linjen och testade. Både i mega cap growth och mega cap value. Och large cap growth och large cap value har nu vikt ner igen under tidigare topparna. Så att pusselbitarna är på plats. Vet inte vad man ska säga mer än det. Jag tycker liksom bevisen läggs här, och dessutom den här sköna sentimentsvändningen som verkligen gått från att alla skrev, eller liksom det var så otroligt positivt här i våras, maj, juni, till att OMX är nu på samma punkt eller till och med lägre i vissa fall. Och nu är det bäsigt.
Ja,
ja,
exakt. Den tycker jag är tickar ytterligare en box.
Det känns ju väldigt mycket skönare att köpa risk in i den rädslan än att köpa när alla är happy.
Ja, det kan man absolut säga. Sen är det ju som du var inne på, jag menar det vi pratade om förra veckan som vi saknade på marknaden i botten från i måndags då, det var ju att vi hade ju inga liksom positiva divergenser i dagsgrafer, så det blev ett V, en V-vändning. Och därför spekulerar vi att vi skulle kunna komma ner igen i närtid då. Och tittar vi säsongsmässigt på S&P så skulle vi ha en botten den 29 september, det är imorgon onsdag så när den här podden släpps. Och skulle vi komma ner, gärna inte att det liksom stänger minus 3% på OMX under tisdagen och minus 2% på onsdagen, därför då kommer det inte bli några positiva divergenser, då blir hastigheten för snabb ner igen. Men säg att det liksom segar sig ner lite härifrån. Jag menar, för Europas del så har vi, där är det ganska långt ner till förra veckans lägsta. Men för svensk del är det typ 1% eller liknande. Så säg att det segar sig ner lite i närtid, då kommer vi få de här positiva divergenserna då. Och samtidigt då som ett negativt säsongsmönster för september i alla fall börjar ebba ut, eller september är slut på torsdag till och med. Och sen vet ju vi hur det brukar vara. Jag menar, det är inte, oftast inte så att oktober är en stor bullmånad, utan det brukar ju vara ganska slagig månad, och sen från slutet av oktober, det är ju då liksom den starka säsongen brukar kicka in då. Och jag kan väl tänka att det blir något liknande i år egentligen. Ja.
Nej, men det är intressant med bara ta krypto lite och prata kort om Bitcoin. Den har ju etablerat sig under 46 000, en nivå som jag började kommunicera ut där i början av månaden, att jag tror att den är extremt viktig liksom. Och det ser ju ut, om vi kollar på korrelationen nu, som att Bitcoin är en growth trade då. För den ser inte alls lika sugen och glad ut på att göra en botten här, utan jag tycker snarare det ser ganska svagt ut alltså. Så man gör ju som man vill såklart, om man är kortsiktig, långsiktig och sådär. Men jag skulle inte röra varken krypto eller bitcoin specifikt om vi inte är över 46 000. Jag tycker det ser svagt ut.
Sen kan jag ju tycka, som Kina var ute i veckan och bannade alla transaktioner i krypto och sådär, att inte liksom bitcoin är ner mer, tycker jag ändå tyder på en form av liksom motståndskraft.
Absolut. De där grejerna tror jag man ska ta ganska lite hänsyn till, för att jag tror att varje gång de har kommit ut med en sån där rubrik, då har ju det, ja, kollar man efter så har det ju gått upp efter det då. Så det tror jag inte heller är så man ska lägga för mycket vid, men det faktumet att vi bröt under 46 000 redan i början av september och inte klarar av att gå över där igen.
Mm.
Det är ett svaghetstecken för mig. Ja, men det är ju lite som Evo, Embracer och allt det där. Man vill ju gärna kunna definiera sin nedsida om man ska köpa saker som har gått lite tufft. Och jag tycker det blir svårare att göra det från de här nivåerna än från om vi är över 46 000.
Inne på samma tema höll jag på att säga. Men tittar på kinesisk tech då. Hang Seng Tech Index. Och den gjorde ju en botten den 20 augusti. Har inte gjort en ny botten sedan dess, men gick upp initialt på månaden på september och kommit ner igen. Handlas egentligen en stor liksom kilformation. Laddar ju för, helt klart för en större rörelse i min värld. Lägger man på en RSI-graf för att mäta momentum, så har vi ett bättre momentum med positiv divergens att säga. Så får jag gissa så kommer det här brottet på uppsidan då i kinesisk tech då. Kanske också mot amerikansk tech då, så att säga. Det är ju så att kinesisk tech värderas ju inte på samma multipla som den amerikanska heller, av olika tydliga anledningar. Inte minst alla regulatoriska förändringar som har skett över sommaren i kinesiska tech-sektorn.
Har du sett Alibaba, är den...
Det ser ut ungefär som sektorn i övrigt, även Tencent. Och tittar vi på bredare Hongkong, Hang Seng då, så gjorde vi en botten där i tisdags med liksom övriga börser gjorde. Den skedde dock till en viss positiv divergens jämfört med botten vi hade i sent i juli. Sen dess har vi stått och trampat vatten på de här nivåerna på Hang Seng då. Så att köpsignalen fås ju först över 24 800. Och det är från dagens nivå ungefär 1,5% upp då. Men helt klart någonting att värt att bevaka tycker jag. Och framförallt om man tar ut de här jämna 25 000 då, för då ser ju Hongkong helt klart bättre ut.
Det är intressant att bara komma tillbaka på räntor nu. Jag tänker det, vi båda blev ju negativa till inflationstraden i maj för att vi tyckte att räntor började toppa ur och vi tyckte att det var för mycket prat och det blev en konsensus att prata om inflation. Nu är räntor tillbaka, vilket vi liksom båda har positionerat oss för. Nu är de tillbaka vid de där topparna. US 10-year liksom brutit upp över 1,4 och så vidare. Det pratade vi om. Tycker du att det pratas lika mycket om inflationen nu?
Nej.
Jag tycker inte att det gör det. Och nej, jag tycker inte ens att man behöver bry sig om inflation eller icke-inflation, utan det är bara att titta på priserna.
Mm.
Titta på oljepriset, titta på breda råvaruindex, titta på räntemarknaden. Det är där vi får bevisen om inflation. Vi behöver inte diskutera det andra, stagflation, inflation, flation hit, flation dit, utan kolla på priserna. Jag tycker det är så mycket bättre i många fall, för det blir så det är så många teorier där ute och liksom incitament och folk kommer från höger och vänster och har en agenda, och priset ljuger ju inte, eller hur? Där kan vi i alla fall enas om att priset är vad det är.
Exakt.
Och just nu pekar världens räntemarknader på uppåtgående räntor. Vi ser råvaror är utperformar all börs stenhårt i år.
Ja, och tyska tioåringen bundsen ser ut som den ska upp på nollränta.
Visst.
Och strax däröver.
Och då snackar vi liksom, nollräntor har vi inte haft i Europa sedan 2018. Och om vi kommer ihåg så toppade ju faktiskt global risk hösten 2018. Mm. Det är många som glömmer bort det. Även om det har sett lite annorlunda ut på andra delar. Så kan vi ta oss upp över nollan igen? Kan vi liksom få den här storhetstiden som vi vill nu i Europa, emerging markets och så vidare. Jag tror att Europa skulle må väldigt bra, framförallt europeiska banker skulle må otroligt bra av nollräntor.
Ja, vår bank trade i europeiska banker, den håller vi hårt i.
Mm.
Jag tror att det är mer att ge in i nästa år. Sen på kort sikt kan man ju säga så att den andra sidan av det här myntet är då långa bond, så de är väldigt översålda på väldigt kort sikt.
Så det har gått väldigt starkt. Absolut.
Så att jag skulle inte lägga på några nya trades för långräntor upp här och nu.
Nej, vi har ju tagit de här som bottnarna, så att det är ju lite annorlunda.
Ja, exakt, det är annorlunda. Men i min värld kan 10-åringen i USA testa av en 4 igen då, in i nästa vecka.
Kan hålla på
men
där ett tag, absolut.
Men blir det ingen större liksom rekyl i den efter det här uppstället, då är det ju stenstarkt, höll jag på att säga.
Bra.
Nej, bara för att nämna någon sista på Kina, det är ju så att tittar man på exponering, vad globala fonder har gjort mot Kina och Hongkong då. Och det är då en analys av 381 fonder. Så har exponeringen i de här fonderna som var uppe på 5,1% i januari halkat ner till 3,8% i september då, efter att alla har mer eller mindre spytt ut Kina-exponering med alla regulatoriska förändringar och allting som har hänt i landet. Men 3,8% average exposure till Kina, det har vi alltså inte sett sedan 2017. Så att det är en väldigt stor nedviktning man har haft i Kina då. Och jag kan väl tro att den är på väg att Kina bottnar här i krokarna.
Ja,
men det är kul,
där
man vill ju se det här att folk liksom tappar tron och spyr ut det liksom.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och det är väl, jag sitter fortfarande och kollar på emerging markets ETF:en där. Jag är otroligt sugen på att köpa en. Vill bara se att nu gjorde vi en dubbelbotten där vid 50 och vi är typ 51 nu. Jag vill bara se att det inte blir en ytterligare ett ben ner till Kina. För då vi vill inte vara under 2018 topparna som nu agerar stöd. Men det ser bra ut.
Mm.
Det ser okej ut. Och förhoppningsvis få köpa emerging markets här snart. Det vore trevligt.
Tittar vi på sentimentet i USA då. Om vi kollar på Goldman Sachs egna sentimentindikator då, som de bygger hur folk ligger positionerade, så är den nu på lägsta i år på minus 0,3. Den här är då skiftar mellan, den kan skifta långt i och för sig, men minus en eller plus en, det är ju extrem positionering åt det andra hållet då. Nu börjar vi närma oss på minussidan då för första gången i år. Vilket att jämföra med, som man har någon form av känsla, i februari var den på plus 2. Och nu är vi då på minus 0,3. Så att det, folk har blivit väldigt mycket mer försiktiga här sista veckorna. Och det jag tyckte var intressant också, det var att JP Morgan förra veckan frågade sina motparter om de har tänkt att öka eller minska vikterna, aktievikt, och öka eller minska sin allokering till långa bonds. Och då är det så att 70% av kunderna svarar att de kommer öka, tenderar att öka aktievikterna i närtid, och hela 80% säger att de vill minska allokeringen till långa bonds då, till förmån för aktier då. Och det låter ju lovande.
Mycket spännande.
Avslutningsvis från min sida i alla fall den här veckan, tycker jag man kan lyfta fram att vi på torsdag har ju sista dagen i Q3. Vi har ju redan haft den riktigt stora kvartalslösen hade vi för två fredagar sedan, men på torsdag är de facto sista handelsdagen. Och jag läste en notis häromdagen att en av JP Morgans stora hedgefonder har en ganska ordentlig optionsposition på i marknaden som rullar av då per sista september, det vill säga på torsdag. Och det är en strategi som kallas för en caller. Man har alltså både optioner, man har ställda calls, för att då tjänar man ju på att börsen går ner, och man har också ställda både puts, om man har gjort en putsspread och man har både köpt och ställt selektioner mot det där. Men det jag ska komma till, att den position, givet att man gjort det mot rena S&P terminer, så är positionens storlek motsvarande 19 miljarder dollar. Och det är en ganska stor position för en market maker att snurra runt. Så att den teorin i marknaden då, den striken på de här köppositionerna är på 4430. Så att teorin i marknaden då att S&P kommer stänga under 4430 på torsdag då. Vilket också skulle sammanfalla då med säsongsmönstret, brukar vara svagt in till sista dagen i september, eller 29-30 där. Så att risk-reward i det ytterst korta perspektivet är fortfarande lite sådär halvjummet om man betänker den då. Det är ungefär 1% upp till den här strike-nivån då, härifrån. Medan jag tror ju sen att oktober kommer öppna starkare än vad september stänger. Så.
Spännande. Du, jag tycker vi rundar av där. Det blev en dag tidigare. Det hoppas jag att ni lyssnare är okej med. Nästa vecka är vi tillbaka på samma dag, har jag för mig.
Det är också en tid att spela in.
Nästa vecka?
Ja. Tyckte jag att du sa.
Så kanske det var.
Jag skrev in det med gåspennan i min liggare i alla fall.
Ja, det är bra. Men tack för idag. Kul att ni fortsätter att lyssna. Kommentera. Jag har inte så mycket mer att säga. Ta det lugnt där ute med risken. Annars så får jag säga tack och hej och lämna över till dig om du vill säga något av det.
Nej, jag har ingen titel att tillägga. Jag tycker att det var ett lite kortare avsnitt, men det vi kan sammanfatta med är ju att den här rotationen vi har pratat om sen i somras ser ut att börja så ett frö, om inte annat.
Boomer trades are back, baby. Vi säger så.
Exakt.
Ha det bra. Tja.
Tack. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.